Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, Herre Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Kära Herre Jesus, lär oss att vi är trygga hos dig i en mörk och farlig värld. Du har gått före genom alla faror, ja också genom döden, men du har lämnat graven tom. Lär oss att en dag ska också vår grav vara tom. Lär oss att vi inte behöver vara rädda med dig som vår frälsare. Amen. På juldagen hörde vi hur en stor himmelsk här visade sig för herdarna, och de sjöng och förkunnade: ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Så ängeln och hela den himmelska hären prisade Gud för det verk som den nyfödde konungen, barnet i krubban, hade kommit för att utföra. Jesus kom för att upprätta det största och märkligaste fredsavtal som någonsin slutits i historien. Den gemenskap med Gud, den fred med Gud som människorna brutit på grund av sina synder, den kom han för att återupprätta. Och vi sa att fredsavtal brukar ju innehålla villkor som bägge parter i konflikten förbinder sig att hålla villkoren. Men i det här fredsavtalet som Jesus upprättar, det ställer inga villkor på oss, utan hela innehållet det ger Gud oss som en gåva av nåd. Jesu verk skulle ge ära åt Gud i höjden och frid åt människor på jorden. Det skulle ske utan att vi på något sätt bidragit till det och utan att vi på något sätt förtjänat det. Och det här är ju någonting som ingen människa kan åstadkomma, men Marias son, han gör det därför att han är mer än en vanlig människa. Han är Messias, Herren, som ängeln förkunnade. Han föddes i fattigdom. Han lades i en krubba. Men när han var klar med det arbete som han var sänd att utföra, då lämnade han en tom grav bakom sig och en öppen väg för oss till liv i gemenskap med Gud. Den frid på jorden som den himmelska hären prisade Gud för, det är den frid som vi personligen tar emot genom tron på Jesus Kristus. Så det handlar inte om en yttre politisk fred eller en yttre frid här på jorden, utan en andlig, himmelsk och evig frid som finns och som Gud erbjuder åt alla människor, men som bara de äger som tror på Jesus Kristus. Paulus skriver ju i Romarbrevets 5:e kapitel: då vi har förklarats rättfärdiga av tro, så har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Ser vi däremot till det yttre tillståndet i samhället, så blev här på jorden, så blev det ju inte tryggare och fridfullare med Jesu födelse. Snarare tvärtom. Så det dagens stycke som vi läst som evangelietext, det handlar ju om flykten till Egypten och Herodes barnamord. Och det bekräftar väl snarare Jesu ord: tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit för att sända fred utan svärd. Så Josef och Maria fick fly med den nyfödde till Egypten för att komma undan Herodes som ville döda honom. De vise männen som kommit för att hylla den nyfödde konungen, de hade av en ängel som uppenbarade sig för dem i en dröm blivit varnade för att återvända till Jerusalem. De hade blivit varnade för att återvända till Herodes. Och därför tog de en annan väg tillbaka till sitt land igen. Och när Herodes förstod det, förstod att han hade blivit lurad, så gjorde han en annan plan. Han kände sig lurad av de vise männen. Men hur var det egentligen? Att en ängel hade sin hand med i spelet, det var ju någonting som inte ens uppkom i hans sinne. Herodes hade redan från början, när han sände de vise männen att leta efter barnet, han hade ju tankarna att döda den nyfödde konungen. Som var ju hans strategi. Det var en strategi han hade i livet. Hittills hade han dödat alla som han bara misstänkte kunde hota hans ställning. Och när nu de vise männen inte kom tillbaka och sa var barnet fanns, då tänkte han istället ut en annan plan. Han lät döda alla pojkar i hela trakten där som var 2 år och därunder. Det skedde i och för sig efter den tidpunkt som han hade hört sig för om med de vise männen. Men han räknade ganska yvigt. Så tog han alla 2-åringar och därunder, så skulle säkert den nyfödde konungen också stryka med. En ängel visade sig i en dröm för Josef. Han blev varnad för Herodes grymma plan och fick befallning. Josef fick befallning att ta med sig Maria och barnet och fly till Egypten och stanna där tills han fick nya direktiv från ängeln. Och Josef tog genast med sig sin lilla familj och flydde till Egypten, och där stannade de tills Herodes hade dött. Matteus, som vi läste ur Matteus evangelium, Matteus, han skrev för läsare med en judisk bakgrund. Så Matteus läsare, de kände väl till sitt gamla testament och hade stor respekt för skriften som Guds ord. Och för dem presenterade Matteus ett övertygande argument. För att de skulle tro så visade han hur gamla testamentets profetior hade gått i uppfyllelse på Jesus Kristus. Josef stannade i Egypten i väntan på att ängeln skulle ge klartecken att nu var det tryggt att återvända igen. Och det skedde för att det skulle gå i uppfyllelse som var sagt genom profeten: ut ur Egypten kallade jag min son. Och det ordet är hämtat ur Hosea 11:1. Och det handlar om hur Gud räddade sitt folk ut ur fångenskapen i Egypten. Så egentligen så är inte det här ett löfte, utan det här stället beskriver en handling. Gud räddade sitt utvalda folk ur fångenskapen. Gud hade räddat sitt utvalda folk, som här kallas min son, ut ur fångenskapen i Egypten. Allt i enlighet med Guds vilja och frälsningsplan. Men en ännu större fullbordan av Guds vilja och frälsningsplan, det skedde när Gud kallade sin enfödde son ut ur Egypten. Så Gud bevarade och beskyddade den nyfödde för all skada, för att han skulle fullborda sitt verk när tiden var inne. Och vad var hans verk? Jo, att befria alla världens människor ur fångenskapen. Och att befria Guds folk ur fångenskapen under synd och död. När Herodes såg att han blivit vilseledd av de vise männen blev han ursinnig och lät döda alla de pojkar i Betlehem och hela dess omgivning som var 2 år och därunder. Allt enligt den tid som han noga tagit reda på av de vise männen. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia. Ett rop hördes i Rama, gråt och högljudd klagan. Rakel sörjde sina barn, och hon ville inte låta trösta sig eftersom de inte längre fanns till. Så återigen visar Matteus på en uppfylld profetia. Och Rakel får här stå som representant för alla sörjande judiska mödrar Rakel, vem var det? Jo, Rakel var den hustru som Jakob älskade. Och hon betraktas här i Jeremias profetia, alltså Jeremias profetia kom ju långt senare, som mor till hela Israel. Och Rakel dog och blev begravd just där i trakten av Betlehem, vid vägen utanför Betlehem. Hon framställs i den här bilden som att hon från sin grav gråter och klagar och sörjer och låter sig inte tröstas. Och när Jeremia tecknar den här bilden, då beskriver han den stora sorg som var över de 10 stammarna i Israel som blev bortförda i fångenskap på 700-talet för att aldrig mer återvända. Så de 10 stammarna blev på det sättet utplånade, de fanns inte mer till. Och samma profetia fick sin fullständiga uppfyllelse i trakten av Rakels grav där vid Betlehem när Herodes mördade pojkarna. Mödrarna ville inte låta sig tröstas, för de fanns inte mer till. Vi vet inte hur många barn Herodes dödade. Betlehem var en ganska liten plats och hade inte så stor befolkning, och särskilt inte nu sen skattskrivningen var över. Just vid skattskrivningen var ju mycket folk där, men den var över vid det här tillfället. Så antalet barn som han dödade var kanske inte så stort. Och då tänker jag inte så stort jämfört med vad. Ja, med de, exempelvis de barn som dödas i Sverige idag. Det är ju över 30 000 som dödas varje år. Jag tänker på aborttalet, aborter. Så antalet barn var kanske inte så stort, men brottet var stort och sorgen var stor. Och vi kan inte förklara varför Gud lät det ske att oskyldiga fick sätta livet till. Det finns ingen förnuftig förklaring. Finns ingen annan förklaring heller som tillfredsställer vårt sätt att tänka när det gäller rättvisa. Vi kan bara säga med Abraham, skulle inte han som är hela jordens domare göra det som är rätt? Och så vet vi vem som är jordens domare. Det är vår kärleksfulla fader i himmelen som har sänt sin son full av nåd och sanning. Och inte sände Gud sin son för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Och han som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Är det här ett svar? Ja, det kanske är ett svar. Men det tillfredsställer inte vårt förnuft. Men det är ett svar som ger glädje i hjärtat. Det är ett svar som ger glädje även i den svåraste sorg. Det är mycket här i livet som är svårt att förstå. Mycket som är svårt att förklara. Speciellt när det handlar om sådana orättvisor som leder till att oskyldiga får sätta livet till. Så frågan varför Gud tillåter det måste vi lämna obesvarad och lita på att han är vår kärleksfulla fader. Han har bevisat sin kärlek till oss och vi litar på att han gör det som är rätt. Det är ju konstigt att den här drömmen om ett jordiskt lyckorike överlever firandet av frälsarens födelse år efter år. Så om någon hoppas på ett jordiskt paradis, så borde det hoppet ta slut med berättelsen om hur Jesus föddes i Betlehem i all fattigdom. Och las, plats fanns inte för dem i gästrummet, utan han las i en krubba. Vilket paradis är det? Vilket lyckorik är det? Och definitivt borde det, den tanken på ett jordiskt lyckorike ta slut när de sen fick fly till Egypten och Herodes mördade barnen utanför Betlehem. Och samma mönster ser vi i ett längre perspektiv. Jesus, fridskonungen, fick inget fridfullt liv. Hans släkting Johannes som beredde vägen för honom blev motsagd och fängslad och halshuggen. Jesus själv blev motsagd och utlämnad till misshandel och död. Och strax före sin död så förutsåg han Jerusalems förstöring och ett lidande som inte hade sitt like varken tidigare eller senare i historien. Han förutsåg krig och krigslarm, nöd, förföljelse av de kristna ända till tidens slut. Fick han rätt eller blev det ett lyckorike här på jorden? Ja, visst, han fick rätt. Vi har ju inte sett tidens slut än, men hittills så har allt det vi sett precis överensstämt med den bild som Jesus tecknade. Och ändå hade änglarna helt rätt när de sjöng att han kom med frid på jorden till oss människor. Gud hade förutsagt genom sina profeter att han skulle komma som en ödmjuk, enkel tjänare, bli föraktad, hållen för intet av människor. Men ingen av hans fiender kunde ta hans liv, inte ens den grymme Herodes lyckades. De skriftlärde och fariseerna lyckades inte heller, fastän de väl prövade ett par gånger. Inte heller Pilatus hade någon makt över honom, om den inte var given åt honom ovanifrån. Ingen tog hans liv, utan Jesus gav upp andan när, jo, när allt var fullbordat. Det är fullbordat. Och så gav han upp andan. Och han hade makt att ta sitt liv tillbaka, och han lämnade en tom grav bakom sig. Och den tomma graven, det är en bekräftelse på att allt var fullbordat och att vi är förlåtna. Och vi har frid med Gud genom Jesus Kristus. Och han har gett oss ett fast hopp om en uppståndelse lik hans. I episteln så hörde vi att några från den synagoga som kallades de frigivnas, de började diskutera med Stefanus, men de kunde inte stå emot den vishet och den ande som här talade. Rättade de sig då efter och lyssnade till honom när de inte hade något argument att komma med? När de inte kunde stå emot den vishet och ande som här talade? Nej, de lyssnade inte. Då grep de honom och anklagade honom för hädelse inför det stora rådet. Och inför dem så höll sen Stefanus en lång predikan där han sammanfattade Israels historia från Abrahams tid och framåt. Och budskapet som han framförde gick hem. Det fanns ingen profet, det finns ingen profet i skriften som inte blivit förföljd av deras fäder. Och de var precis lika sina fäder. De hade fått lagen förmedlad genom änglar, men ingen av dem höll lagen. Budskapet gick hem. De förstod vad han sa. Tog de det till sig? Nej. När de hörde det blev de ursinniga och gnisslade tänder mot Stefanus. Men fylld av den helige ande lyfte han sin blick mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Och han sa: se, jag ser himmelen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Då skrek de högt och höll för öronen och stormade fram mot honom alla på en gång. Och de släpade ut honom ur staden och stenade honom. Och jag frågar: vem ägde den frid som änglarna sjöng om i Jesu födelse? Var det de som ursinniga gnisslade tänder, skrek och höll för öronen? Hade de den friden? Eller var det Stefanus som fylld av den heliga ande såg himmelen öppen och människosonen stå på Guds högra sida? Var det de som stenade eller var det den som blev stenad? Ja, Stefanus, han var fylld av den frid som Jesus Kristus kommit med. Han var fylld av Guds frid i den stund han blev stenad. Skulle vi vilja byta plats med någon i den här berättelsen? Nej, vi skulle inte vilja byta plats med någon. Men om vi var tvungna, då skulle vi vilja byta plats med Stefanus. Så att bli orättvist anklagad och till och med att bli orättvist dödad, det är inte det värsta som kan hända. Och därför vill vi utan att förstå det överlämna alla oskyldiga som har dödats genom historien i Guds kärleksfulla och nådiga hand. Också barnen som fick sätta livet till där utanför Betlehem. Lade ni förresten märke till att Stefanus såg himmelen öppen och människosonen stå på Guds högra sida? Vi bekänner ju att han är uppstigen till himmelen sittande på allsmäktig Guds faders högra sida. Och fadern har ju till sonen sagt: sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Men varför såg Stefanus människosonen stå vid Guds högra sida? Vi vet inte, var det för att Jesus stod upp för att hälsa sitt trogna vittne välkommen? Stod han upp för att stärka Stefanus i hans sista prövning? Var det för att döma hans fiender? Ja, vi vet inte. Kanske var det alla de här anledningarna. Vi ska i alla fall komma ihåg att Jesus inte är overksam i himmelen. Så fast vi inte kan se honom, så är han inte overksam. Oavsett vad vårt lidande eller vår smärta heter, så kan vi lita på att vi är trygga hos honom. Han är vår gode herde. Om vi än vandrar i dödsskuggans dal, så fruktar vi inget ont, för han är med oss. Och hans käpp och stav tröstar oss. Och vad vår smärta och vårt lidande än heter, så vet vi hur det ska sluta. Det som återstår för oss är att vi ska få bo i Herrens hus för evigt. Amen. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du styr över kungar och riken, för att ditt ord ska gå i uppfyllelse. Och vi litar på att du också styr över våra liv, för att ditt ord ska gå i uppfyllelse. Att allt samverkar till det bästa för dem som älskar dig. Vi tackar dig, Jesus, för att du fullbordade allt som krävs för vår frälsning och att du har gett oss ett fast hopp om kroppens uppståndelse och evigt liv. Vi tackar dig för tryggheten i din gemenskap. Amen.